Nu är det dags för denna veckas boktips. Tidigare boktips har blivit väldigt uppskattade i Läns och Riksnytt, men det finns dock lite åsikter om vilka böcker som vi pratar om här.
Det är Barbro Lindell. Jag vill att ni klappar på Pia-Lena och tackar henne. Hon är väldigt vältalig. Men jag undrar också om inte Pia-Lena läser någon bok som inte innehåller bara elände med droger och så. Det skulle vara intressant att höra Pia-Lena berätta om en sån bok.
Så därför så kommer vi prata om någonting som är kanske lite mer uppiggande. Och denna gången så är det faktiskt inte bara död och elände, eller hur Pia-Lena?
Nej, det är lite mystifiko, det är lite psykologiskt, det är spännande men absolut inte. Jo, lite död är det, men på ett mer traditionellt deckarsätt.
Okej, och varför valde du den här boken från början?
Jag valde den för att jag tycker jättemycket om författaren. Och författaren heter Marie Hermansson. Hon är journalist i grunden och har skrivit flera böcker som jag tycker är helt fantastiska. Bland annat Värddjuret, Mannen under trappan och Musselstranden. Och Musselstranden var för övrigt den första talbok jag läste på kassett när jag hade förlorat synen för 15 år sedan. Så att den ligger mig lite extra varmt om hjärtat.
Då blir ju nästan författaren lite nostalgisk sådär.
Ja, faktiskt.
Och den här boken heter alltså?
Den heter Skymningslandet.
Och handlar om?
Den handlar om några unga människor som sliter med låglönejobb. De har svårt att hitta någonstans att bo. Och av en slump så kommer huvudrollsinnehavaren till en herrgård utanför Uppsala där hennes kompis jobbar som husa. Hon får också jobb som husa där och de servar en äldre dam som lever kvar i 40-talet i det mentala. De tycker att det är toppen för de får mat och husrum och pengar att röra sig med. Sen kommer det fler och fler unga människor och bor där av olika anledningar. Men det är alltid någon underton av det är något skumt här. Och sen händer det en massa saker, såklart.
Och det här skumma, bara att man får en liten känsla, en liten antydan, det är ju någonting som har funnits i hennes författarskap även innan.
Precis, jag läste på om henne och hon har tydligen jobbat som mentalvårdare tidigare. Så att det är någonting med den här psykiska åkommor, hur psyket kan spela oss spratt på olika sätt och människor som inte befinner sig i vår värld rent psykiskt. Det är väldigt, väldigt suggestivt och intressant.
Just det där med att sätta fingret på någonting som man har jobbat med innan, det kan ju också vara lite svårt för att det betyder att hon liksom lever i två olika världar själv samtidigt också.
Ja, kanske, men hon får ju fram det fantastiskt väl i sina böcker. Hon väver ihop det på ett osedvanligt snyggt sätt som jag inte tycker någon annan riktigt har lyckats med här i Sverige i varje fall.
Bildspråket och hela sättet hon skriver, hur skulle du beskriva det?
Hon skriver fantastiskt väl om naturen. Hon verkar gilla naturen själv för hon beskriver den som att det känns som att jag är i den här uppländska skogen som hon beskriver. Och trädgårdar och Musselstranden, där var det mycket på västkusten med musselskalen som ligger krossade på stranden. Havets dyningar, det är verkligen fint skrivet.
Vem är det som läser in den här boken?
Den här och även förra boken är en kvinna som heter Marianne Ekenbjörn. Jag tycker hon passar alldeles utmärkt. Och boken finns även i punkt för de som vill läsa den så.
Du har berättat för mig tidigare att du tycker att det här är lite av en samhällsdebatt som har blossat upp i form av den här boken. Kanske inte med boken som specifikt eget medie utan snarare att om det här är något som ligger i samtiden. Och det handlar ju då om ungas svårighet att komma ut i liv.
Precis, det handlar om, eller det speglar det faktum att unga idag har extremt svårt att hitta någonstans att bo och väldigt, väldigt svårt att få jobb, alltså kontinuerliga jobb, fasta jobb. kanske timjobb, sådär. Men de här huvudrollsinnehavarna i den här boken får inte ens det. Och det kanske är bara för att det ska vara lättare att leda dem till den här herrgården där allting spännande utspelar sig. Men det är verkligen, och det är ju så det är idag. Det är ingen som går till bostadsförmedlingen och får sin lägenhet dagen efter de har gått ut gymnasiet. Det existerar inte, lika som med jobb.
Men samtidigt så berättade du om lite av en kritik det där med att jo, men det kanske är så att de här människorna i verkligheten hade fått bo hemma hos sina föräldrar etc.
Ja, men precis. Alla har ju svenskklingande namn. Verkar komma från medelklass och lite bättre än så. Och ändå har de ingen stöd från sina föräldrar. Det tycker jag känns lite skumt. Och de får verkligen inte ens timjobb någonstans som de pusslar ihop sitt liv med. Så det tycker jag känns lite skumt, att så handfallna inför livet kan man ju inte vara riktigt i en storstad i Sverige idag. Men jag antar att hon skruvar åt det en gång extra för att få boken i den riktning hon vill.
Ja, och den här riktningen, den flödar ju framåt. Du pratar om ett väldigt drivande språk som låter den liksom dras med in i handlingen. Och när den då kommer till det här 40-talsaktiga lilla rummet liksom, av människor och av känslor. Och finns det någon speciell scen du kan beskriva från det?
Kanske inte specifikt en scen, men återkommande så håller ju hon middag. Den här damen i huset håller ju middag varje kväll med små kort vart man ska sitta någonstans. Och det är 40-talsmat, kalvstek och gamla dammiga viner från vinkällaren. Men grejen är att hon tar en sömntablett, den här damen, innan middagen. Så att hon är själv aldrig med. Hon lever ju i en värld som hon tror. Hon har fastnat i 40-talet och har bjudit in då olika bekanta från den tiden. Men de enda som äter den här kalvsteken och dricker vinet är de här unga människorna som nu jobbar för den här damen. Men damen är lyckligt ovetande och lever i sin värld som har fastnat där av en orsak.
Men för att fortsätta övertyga henne om att hon verkligen lever i 40-talet så måste de ju göra allting väldigt precis.
Ja, de har ju kläder, hela vinden är full av gamla kläder, den här kvinnans egna gamla kläder, så att alla är iklädda 40-talskläder. Och den enda telefon som finns är ju en sån här svart bakelitvariant från den tiden. Så att allting är ju intakt i själva herrgården. Och alla spelar så också, att de accepterar att vara husa och gårdskar och så vidare. Så att damens liv fortsätter leva på 40-talet även nu, i och med att alla spelar spelet. Plus att det är ju väldigt spännande att tänka sig att det var så det var, och det går att ha det så än idag.
Förutom den här väldigt speciella damen, finns det någon annan karaktär som du fastnade för?
Huvudrollsinnehavaren följde jag ju, eftersom det är hon som är jag-personen. Så att, ja, hon är intressant också.
På vilket sätt?
För att hon ser med lite öppnare ögon på vad som händer jämfört med de andra unga som är där, som har antingen lite elaka baktankar, ekonomiska baktankar, eller att de inte mår bra.
Hur lång tid tog den här boken att läsa ungefär?
Jag tror att den var strax över 6 timmar lång på Daisy. Men jag brukar speeda upp hastigheten lite. Så att, ja, den var sån som jag ville sträckläsa. Jag la inte ifrån mig den så gärna. Den är lättläst och driven.
Och om man då tycker om den här boken, vilket är topp 3 i hennes verk?
Ja, det är svårt alltså. Men jag tror Musselstranden först, sen Värddjuret, och på tredje plats kommer Mannen under trappan, som även blev tv-serie för kanske 8 år sedan någonting.
Varför fastnade du för den här författaren från början?
Ja, det är det här beskrivandet av mänskliga psyket. Någonting som dallrar under ytan. Är det här på riktigt eller i någons huvud? Det tycker jag är väldigt fascinerande.
Vad brukar hon göra med det här då? Det här med att det finns någonting under ytan?
Ja, oftast tror man ju att det är något spooky, något övernaturligt. Mer än vad det är. Och det tycker jag är så häftigt, att det är oftast, det är en hjärnas vrångbild av verkligheten som kommer fram till slut. Och det är väldigt subtilt och fascinerande.